svensk seger eller vad det är frågan om? What the horse, what the driver? Välkomna till veckans avsnitt av Travpodden. Det är ju så att Travpodden ges ut av Gambling Cabin och vi spelar V75, V86 och andra spelformer på ATG. Då gör vi det på Dalatravet som man söker på där. Man vill spela tillsammans med oss, David. Många som har hittat dit på kort tid, det är vi glada för.
Ja, precis. Vi har bytt ombud nyligen och ja, det är många som ibland skriver i DM, direct message på diverse chattplattformar, frågar var systemen finns. Men ja, med risk för att låta lite tjatiga, men det kan vara värt att berätta det för folk så slipper folk ställa frågan. ATG.se/dalatravet numera.
Där finns de alltså. V75 förra veckan från Mantorp. Puh, vad var det för någonting?
Ah, jag är helt genomsvettig. Vilka race alltså! Vilken dramatik!
Ja, verkligen.
Oh shit! Nej, det är klart att man känner spontant att man vill bara ha en överkorsad geting på en V75-omgång som ger 500 spänn på 7-1. Inget ont om hästarna som vann, för det var faktiskt på hästar som gjorde några väldigt bra prestationer. Och ja, de ska såklart ha, ja, vad ska jag säga, de behöver inte be om ursäkt för det. Jag menar, Esposito är ju en V75-klättrare, Bix to be, Maria Törnqvist, kanske flagship-häst höll jag på att säga, men flaggskeppshäst. Hion Pepper vann då igen trots att Jorma valde att köra. Det kan vi snacka om. Jormas kuskinsats här på slutet. Han har valt att köra den bakifrån två gånger i rad. Varför har han gjort det?
Han ändå... Ja, han hade väl egentligen kunnat kört hur han ville med Hion Pepper, men jag var rätt säker faktiskt att han satt och sov bort loppet med Hion Pepper nu senast.
Ja, men för andra gången i rad han kör så här ju. Ja. Det känns ändå som att han tar en onödig risk liksom, att det blir lite speedkörning, att någon går ut framför, att han måste ut i fjärde och så vidare.
Mm, ja, han litar ju blint på honom alltså.
Ja, men lita blint, vadå? Jorma litar väl också blint på en häst om han kör fram till ledningen. Han vet ju att
jo,
han
men då blir det lite mer också att han har koll på grejerna. Han skulle även kunna åka fram utvändigt om clickbait och bara ligga lugn så att han ändå kan bevaka. Nu utsätter han sig ändå för att Hion Pepper ska behöva speeda rätt tufft under slutrundan och plocka dem i tredje spår. Det finns ju ändå risk att det finns någon som smyger med i de där loppen också. De är inte så odugliga de andra.
Nej, men absolut inte. Men att han väljer att gå först i tredje, det är ju ändå betydligt tuffare resan om han kör till ledningen efter 700 meter.
Ja,
när alla
exakt.
I princip släpper.
Det är det jag menar. Nu litar han på att han skulle göra det liksom igen då, genom att speeda runt dem. Eller på styrka också, ta dem i tredje spåren i slutrundan.
Ja, ja.
Han hade ju kunnat gå och fram bara och bevakat.
Vad vill du säga Hion Pepper framöver? Vilka lopp ska han vara med, tycker du?
Ja, du. Han får väl starta på de här loppen, va? Det är väl inte...
Eller vad tänker du? Travet ser man gärna honom i. Även om han inte kvalificerar genom att vinna. Det kan han ju såklart ha en såklart bra chans att göra. Men han borde ligga bra till för ett wildcard. Men måste han starta i något av försöken för att få en inbjudan. Men han känns ju given i det loppet. Sen är frågan då elitloppet som det spekuleras lite i.
Va?
Det finns ju en attraktionskraft, för att elitloppet är ju inte bara liksom de 16 bästa hästar, utan det är ju den här mixen. Dels ibland hästar från Australien, kanske någon som kommer från en matchningscirkus med 12 raka segrar. Någon från Argentina. Chocano Ahuna. Nej, men även då vinterns kung såklart, som är väldigt bra, så att jag tycker att den ingrediensen är tillräckligt intressant för att han ska vara med i elitloppet om han då bibehåller formen. Sen är inte det givet heller, men han känns jävligt intressant för många storlopp. Hion Pepper. Sen vann Projekt Wrightout från ledningen. Ett väldigt tråkigt V75-lopp, men Jeppson vände bort dem, sen var det över. Melby Yale.
Så kan vi inte bara stanna där vid hans voltning? Han är läskig i de där lägena alltså.
Ja, och
det måste ju... Nu kommer Jeppson skrika rakt ut här, men han är så otroligt skicklig så att det måste nästan vara på gränsen att det är tillåtet det han gör när han liksom vänder bort dem.
Ja, men det är väl inte bara han som gör det. Det gör väl alla skickliga kuskar. Vi hade ju Erik på springspår som är jättevass från där. Och nu vet jag inte, hans häst kanske inte var supersnabb.
Caravaggio var aldrig, liksom, nej.
Aldrig spetsstrid.
Ja, och absolut, det är jättemånga superskickliga kuskar. Men jag håller nog Jeppson topp 3 i voltstart där och komma iväg.
Mm. Ja, jag håller med dig, han är extremt vass. Melby Yale kom till ledningen, då var det godnatt med det loppet. Chocolicious vann för Gustav Johansson. 7%, det hade varit 5 streckfavoriter fram dit. Sen V77 spårade Corazon de B runt om.
Höll upp.
Han var inte streckfavorit, han var andrahandare. Favorit var Hips Run faktiskt.
Så att, och han höll upp innerspåret.
Ja, det gjorde han. Ja, det var vinnarna. Ingen skugga ska falla över dem. Men tyvärr, väldigt tråkiga lopp. Dålig dramaturgi. Och så är det. Men så är det när loppen är ojämna. Det är många som inte har att köra med. Och då får man köra för bästa. Jag får mindre pengar helt enkelt. Och då kan man inte riktigt tävla. Men det har varit en röd tröja genom vintern. Vi blickar framåt, kort och gott, säger jag.
Jackpotten flyttas vidare, så att säga.
Dubbel jackpot på Bjerke på lördag. Många som är lite negativa över det, men...
Ja, men Jesus.
Nej, men med tanke på att...
Ja, men på riktigt.
Ja, men vadå? Hur omgångarna sett ut här på slutet? Dels den här omgången, sådana här bergsåkersomgången, det har ju varit väldigt ihåligt. Jag menar, när det är Bjerke så steppar ändå normen upp och vi kommer med våra vinter-V75-hästar, då blir det ju en rolig mix. Ja, mycket hellre det än de här, liksom, att se upp sådana listor som det var i lördags igen med favoriter som känns väldigt starka.
Ja. Det finns en tidpunkt nu på lördag där jag kommer sitta klistrad i alla fall.
Twitchen 13.00. Jag kör med Öyvind.
Exakt. För att få liksom det bästa från Norge. Mm. Han har bra koll, eller grym koll på det där. Så att, ja, det ska bli kul att höra vad han har att säga i Twitchen 13.00. Mm. Ja. Jag sitter och lyssnar på er, David. Annars var det Grand Criterium de Vitesse som stal rubrikerna i helgen, där Vernissage Griff vann på. Jag trodde att de var ute och reste i tv-sändningarna, så att jag lyssnade på dem när de hissade upp 1.08,1 som preliminär segertid.
Det har varit en snackis här de här dagarna huruvida den har stämt eller inte.
Men ja, men för loppet i sig ser ju inte ut att gå så snabbt när man har blotta ögat.
Dels det att springer en häst 8-1 för ledningen, då ska ju de andra inte ta någonting till slut. Sen är ju det hästen som gör det, mina vänner som har Griff. Vi har väl inte riktigt tagit till oss honom. Han har ju varit bra i Jämtlands stora pris där, ja, några gånger och sådär. Men han har ju inte, i elitloppet har han inte varit som bäst. Och det är ju inte hästen vi direkt känner att det är hästen med. Han har en väldig kapacitet, men ja, hade det varit kanske Ida Auditier som har gjort det som han känt. Oj, det där var något exceptionellt. Men vänner som har Griff har vi inte i samma fack. Så därför blir det lite att den här hästen som knappt duger i elitloppet springer han 8-1. Mm. Då kändes det lite konstigt, men
och han är inte aktuell för Elitloppet.
Nej, alltså han har ju varit bäst i Italien eller med kort resa från Italien, och det är ju hyfsat nära till Nice där, och han har inte Elitloppet har inte varit hans grej. Han har blivit lite stressad och så vidare, så att det verkade. Jag läste en intervju i Sulkesport med ägaren, tror det var, och han sa att vi siktar på lotterien och så vidare, och han kommer stanna kvar i Italien. Jag vet inte om sista ordet är sagt där eller inte, men även om han vann på 8-1, men han är 10 år, vi har sett honom här ett par gånger och han har inte funkat i Elitloppet. Jag känner inte, trots den här prestationen, att jag måste se honom. Det finns intressantare hästar från det loppet som jag hellre ser.
Som till exempel Go On Boy, som väl när som helst får en inbjudan ifrån Malmöroth. Och jag tycker att han har en väldigt bra, dels att han är given såklart, Go On Boy, som den hästen är inför Elitloppet, men också det Malmroth sa i tv-sändningen med att han slipper de här stora fälten, så sitter han bättre i tredje ytter. Jag tror att det var den hästen han syftade på i alla fall. Så sitter han bättre i tredje ut i Elitloppet än i femte ut, eller sjätte ut, eller sjunde ut i värsta fall i Frankrike. Så sitter han ju bra på den då, och då biter ju han spurt väldigt bra. Nu spurtar han ju bra igen.
Ja, han spurtar bäst av alla för typ tredje loppet i rad mot världseliten. Så att,
Och så lite några hack längre fram då i ditt loppet.
Ja, men det är just det med Derrieu. Han har ju en förmåga att hamna långt ner i kön. Ja, som sagt, på Solvalla är det bara... Han kan ju bli sämst femte utvändigt, för att sjätte utvändigt, då ska det bara vara två hästar på innerspår. Det tror jag inte det blir. Så sämst femte utvändigt på Valla. Nej, det är klart att han är given. Han borde, jag har inte hört. Derrieu har ju varit Solvalla-vänlig, Sverige-vänlig länge. Vann ju Elitloppet 2019 med Dijon. Han var med förra året, var delad tvåa. Hästen funkar bra på Solvalla. Har toppform. Jag kan inte tänka mig annat att han dyker upp när som helst.
Det hade inte varit kul. Ja, förlåt.
Det är väldigt spännande att se honom. Så är det. Trots att han vinner lite för sällan för att man ska vara helt nöjd, så blir det ännu en jätteattraktion, det måste jag säga.
Hade det inte varit lite kul med en sån som Inmar Rosa?
Jo, Inmar Rosa gjorde bra.
Kul med Ston också.
Vad sa du?
Roligt med Ston. Kryllar inte av dem i Elitloppet.
Hon var fyra och Emmy Rodebär var tvåa. Där läste jag en intervju. Var det med Benjamin Götz? Nej, tränaren tror jag. Nu kanske jag säger fel här. Skitsamma. Jag tror det var tränaren som sa att vi siktar på Elitloppet. Vi vill få en inbjudan. Och visst, hon är 10 år och sådär. Men hon har ju varit så här pass bra. Hon slår ju bra hästar i loppet. Slår ju Gornborg ändå. gör ett jättebra lopp. Mm. Vi har inte sett henne, vad jag vet, i Sverige. Hon fick en inbjudan till Paralympiatravet. Och det verkar som att man ska starta där. Så att jag tycker att, jag menar, hittar man 16 intressanta hästar än Emerald Bär, det säger jag bara grattis. Det känns som att hon, Malmö, när han gästade här för några veckor sedan, då sa han ju att Emerald Bär, han visste inte riktigt, kunde bli kanske storeliten och sådär, men den här insatsen borde ju ha flyttat fram henne som en betydligt hetare elitloppskandidat. Och även Imarosa som fyra gjorde det bra. Det är väl de fyra framförallt. Sen Vivid Vaisas, ja, inget riktigt bett i honom får man ändå säga. Han brukar ju vara som bäst i det här loppet. Han har vunnit flera år på raken. Han är 10 år. Vi har sett honom mycket på valla. Han har ju varit bra varje gång nästan på Sovalla, framförallt sista gångerna med jänkarvagn och sådär. Men för att han ska bli intressant så måste han ändå visa lite bättre, tycker jag, när vi har sett honom så många gånger. Det blir lite högre krav på en sån häst, tycker jag. Så att vi får se om han håller måttet för elitloppet i år vid Vaisas. Det är inte orimligt att man som 10-åring ändå är på retur.
Ja, han känns väl inte jättehet, va?
Nej, jag tycker inte det heller. I nuläget. Huckleberry gjorde okej från dödens. Det är inte hans melodi. Honom säger jag dock hemskt gärna i elitloppet. Gärna med Nicolas Basir som pilot.
Mm.
Det hade varit en attraktion. Vi får se vad Jean-Michel Basir säger där. Han, känslan är att han ändå var en nivå ner mot tidigare vintrar i vinter på Vincennes. Huckleberry, men det är ju en häst om man jämför med Vivid Vaisas. Han kan ju vara sämre och ändå vara en attraktion. Jag menar, han är 7 år. Han vann Prix d'Amérique förra året. Vi har inte sett honom på Solvärde. Det finns ju flera intressanta grejer med honom där han liksom kan inte behöva visa den här superformen för att man ska känna att det är en attraktion, till skillnad då från Vivid Vaisas.
Jag är så jäkla pepp på elitloppet, David.
Är det?
Ja, och det, vi får tacka Malmrot och Idao för det.
Ja, vad kul att du är det.
Ja, men alltså att vräka upp ett sånt kort, liksom det första man gör ju liksom att vi sitter och pratar elitloppet nu, även om Grand Criterium där vi testar och kört, så det är alltid elitloppsaktuella hästar där. Men det känns speciellt i luften i år, tycker jag.
Mm. Jag hoppas nu att Redén tackar jag så småningom med Francesco Zet. Vi får se om han gör det helt random eller han vill starta honom eller hur han ska göra. Han läste någon intervju där han pratade lite grann om Åby. Ja, jag skulle bli besviken om jag inte fick se Francesco Zet i elitloppet. Jag menar, det han lyckas med som 4-åring, att vinna kungapokalen, sprintermästaren, Prix Ridley Express, derbyt och sen Breeders, var så bra genom hela året. Alla distanser, alla löpningsförlopp. Man kan säga att det inte var den värsta kullen, men att inte få syn på honom när han är sin prime i elitloppet, det vore väldigt tråkigt.
Vad tror du om ett inslag från Colgjini stall i Barrack Face då, sista helgen i maj?
Det tror jag inte på i år.
Nej.
Jag tycker man har deklarerat tydligt att dels är kanske inte sprinterdistans hans grej. Dubbla hit klarar han väl av, men han är så pass tidig i karriären än så länge. Så att
man vet aldrig med dem där.
Nej, de har ju sagt många gånger att de inte ska sikta på elitloppet, så de har svårt att hålla sig. Men nu tror jag faktiskt de gör det i år, för Barkface har så pass mycket att hämta och är ändå på en så pass intressant nivå. Så att jag tror att man känner i det här fallet att nersidan är för stor. Det tror jag. Med Barkface, om det skulle bli något vajsing med elitloppet, att han inte är helt redo och så vidare.
Vi gör så istället för att spekulera, David. Vi pratar om Barkface och mycket annat med veckans gäst istället.
Ja, men precis. Dante Colgjini ska ju flytta upp till Stockholm här. De ska göra ytterligare en sån här Stockholmssatsning, men den här gången då med Dante på plats. Det känns som att det är en nivå upp, och det här väcker ju väldigt många intressanta frågor som man vill bena ut med Dante.
Välkommen till Trapodden, Dante Colgjini.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Det är bra. Under själva.
Jo, det är bra. Jo,
bra. Du, det måste vi säga.
Rykten går att du är inne och röjer på bostadsmarknaden.
Jag håller på att sälja min lägenhet, men det är ju ett större projekt än vad man trodde med alla visningar. Och jag har nog städat min lägenhet 15 gånger senaste månaden. För det har aldrig hänt.
Varför ska du sälja din lägenhet?
Nej, det är ju med tanke på flyttet till Stockholm så vill jag inte hyra ut den heller, utan då är det bättre att jag försöker sälja den nu i vår.
När man hör att man säljer en lägenhet för en flytt, känslan är, vi ska komma in på den här Stockholmsflytten så småningom, men känslan blir ju att en sån flytt känns som ett större steg, kanske lite mer permanent, inte bara en säsongsflytt när du beskriver det så. Är det rätt eller fel?
Nej, det blir ungefär ett halvårs tid. Jag är i Stockholm, men tanken på att jag ska sälja lägenheten så är det väl mest för att jag känner att jag är rätt så färdig med att bo i Malmö just för stunden. Så att det kommer inte bli en flytt tillbaka, tanken i alla fall. Så att vi får se lite hur det blir efter det.
Okay.
Men du har alltså bott inne i stan och inte ute på Vomba alltså?
Det har varit lite till och från, mest i Malmö.
Okej.
Det går väldigt bra för er för dagen. Varför gör du det?
Ja, men jag tycker vi... framförallt så har vi hög kvalitet på våra hästar. Och jag tycker Adam har byggt upp ett team som alla går mot samma riktning. Så att säga. De vet vad som gäller. Att vi ska framåt och vi ska upp mot toppen igen. Och de är med på det också. Och så tycker jag Adam har ju utvecklat ett träningssystem som passar honom väldigt bra. Och skötarna vet hur vi tränar. Så att om det är någon av han eller mig som är borta så vet de hur vi tränar. Vad de ska göra.
Om du skulle försöka beskriva den resan som ni har gjort då, tillsammans och med Adrian då, i spetsen som tränare de senaste åren. På vilket sätt har ni format er själva skulle vilja säga och hittat dit ni är idag? Vad är skillnaden nu jämfört med för 4-5 år sedan?
Nej, men alltså skulle Adrian starta upp en verksamhet och försöka kopiera pappa så hade det gått ett helvete.
För det, på vilket vis?
Men den känslan som pappa har med sin träning, det tror jag inte någon annan tränare, ingen kan kopiera en topptränares träningsfilosofi, för det går inte, utan de bästa tränarna som finns, de har en känsla för det de gör som inte går att kopiera, och då måste du hitta din egna väg. Och det är klart att de har fått prova sig fram med olika träningsmetoder och så här, och du ska framförallt känna dig trygg i det du gör. Det är då du hittar rätt.
Jag såg ett inslag nu i helgen, tror jag att det var på V75 direkt, eller om det var, ja, men någon av sändningarna i alla fall. Såg du det också, David, ja. När Sandra hälsade på ute hos Adrian? Jag tyckte det var väldigt intressant. Där säger ju Adrian i det reportaget att han får otroligt bra hjälp från din sida. Vad är det du har utvecklat och vad är det du hjälper till med och kan komma med för feedback och konstruktiva idéer i träningsupplägget, inte?
Nej, men jag tror mest, jag kör ju mest unghästar och sköter den biten. Och på så sätt har jag ju utvecklat mig själv lite på egen hand, eftersom jag själv har provat mig själv fram med två ungar. Och sen, en del gånger behöver jag ju rycka in och hjälpa han med fortkörningen med de äldre. Och jag tror det mycket är att när jag kommer in och sätter mig upp bakom en häst som jag inte har kört på ett tag, och så får jag en helt annan insyn över hur hästen känns än vad han kanske har fått. För han kanske har kört den hästen så pass många gånger att han har liksom har en bild av hästen. Men kommer jag in så kanske jag har en annan opinion om just den hästen. Så att jag tror det, just den där kombinationen funkar väldigt bra, för då får han kanske upp en annan bild om hästen som man kanske inte har tänkt på innan, som jag kan flika in med.
Ja. När jag tittar på er träningslista, det är 97 hästar på listan just nu. Det är ju väldigt många nyblivna tvåångar. Jag upplever ändå att totalen är ett större antal än vi har haft de sista åren. Är det rätt eller fel?
Ja, tvåångarna har ju varit på pappas träningslista. Så att de har ju kommit in på Arans lista nu. Eftersom pappa lämnade in licensen vid årsskiftet. Så att vi ligger väl ungefär på samma antal, kanske 10-15 stycken till än vad vi gjort under de andra åren.
Men är det för att ni har fått in 15 fler tvåångar, eller för att ni kanske har fått behålla fler starthästar i takt med att det har gått väldigt mycket bättre här sista halvåret?
Ja, vi har 40 tvåångar tror jag. 35-40 tvåångar. Innan har vi legat på ungefär 25-30. Så att det är dels det, och sen har vi lite fler starthästar nu än vad vi har haft tidigare. Vi har faktiskt inte en enda box ledig just nu för dagen. Eller kanske ett fåtal boxar, men vi har en galopptränare på gården också, så att det Det är fullt på gården just nu.
Men är det samma antal som Ludde hade när han var som störst? Eller har ni minskat antalet boxar sen han höll på och röjde som mest på 10-talet?
Nej, pappa hade ju två gårdar till. Han hade en gård där Kristoffer Eriksson, den gården som han ska sälja nu, den ägde pappa. Lottentorp, exakt.
Okay.
Så att den gården hade han, och då hade han väl runt 140 häst totalt. Så att då var den ännu större verksamheten. Men vi vill inte ha så stor verksamhet, utan vi vill ha hög kvalitet på våra hästar. Eftersom där är inga pengar i vardagsloppen och tjäna, utan det är V75 och storlopp som pengarna finns, och det är dit vi strävar.
Okej, okay, ja. Så att det här är alltså max vad Womb klarar av liksom, ja, kapacitetsmässigt?
Ja, klart, om det kommer fina hästar in i träning så gör vi såklart plats till dem. Men som sagt, vi vill gärna ha hög kvalitet på våra hästar som ska hävda sig i alla fall på V75.
Huvudanledningen till att vi vill prata med dig, det är ju att ni återigen ska göra en Stockholmssatsning, och jag som Stockholmsbo och har Solvalla som hemmabana är väldigt glad över det, för att det behövs att det rörs om i grytan på Solvalla. Det där är ju det är ingen som gör någonting fel, men eftersom eliten är väldigt koncentrerad till Solvalla så är ju många väldigt taktiskt duktiga. Det blir en ganska homogen grupp kuskar som kör loppen på Solvalla. Det behövs lite influenser utifrån. Antingen att ni kommer, eller att Bergan kommer från Åby, eller Untersteiners, eller Wejerstein. Någon som har någonting att köra med. För att det gäller inte bara att någon kommer liksom långt ifrån och så har de inget att köra med. Det spelar ingen roll, utan man måste ha någonting att köra med. Och ni har väl sett nu här igen att ni ska göra en Stockholmssatsning. Om vi bara backar bandet några år. Ni har gjort den här Stockholmssatsningen tidigare på lite olika ställen. Känslan är att ni ändå har varit lite missnöjda när ni har lämnat. Kan du ge oss en bakgrund till varför det har varit så och hur det har varit tidigare?
Ja, nu har inte jag varit inom travet så innan länge, men jag kommer ihåg den här satsningen vi gjorde med T-kullen, om jag inte minns helt fel. Och den höll väl kanske inte den kvaliteten som vi trodde från början. Så att och då var vi ute på Menhammar, jättefin anläggning och mycket bra träningsbanor, så det var absolut inget fel på det. Men det var väl kanske framförallt kvaliteten på hästarna det året som inte riktigt höll måttet, framförallt bland treåringarna. Så att då valde vi att backa på den satsningen och ta hem hästarna. Och sen gjorde vi en satsning, och det var ju när jag var involverad i verksamheten, det var för 2 år sedan. Och då provade vi på Eriksund, goda vänner till oss, bröderna Larsson, och var på deras anläggning. Och det gick otroligt bra första månaden, men sen stagnerade lite. Och då blev det kanske lite panikartat att vi skickade hem dem rätt så fort innan kriteriekval. För vi fick det inte fungera helt enkelt uppe. Och sen var ju tanken att vi skulle upp en vända till på Eriksund i fjol, men då hade vi ett helt stall med tänkbara hästar som blev sjuka under månadstid. Så då sköt vi upp på det, och sen blev det aldrig någonting.
De här tidiga satsningarna, för att jag vet ju Ludde när han höll på, vi också här hade en liten mindre filial lite då och då. Hur har det sett ut personalmässigt? Har ni haft skötare i första hand som har liksom varit ansvariga för träningen, så har ni kommit och kört då och då, eller hur har det sett ut?
Ja, så var det ju för 2 år sedan på Eriksund. Det var mestadels Arden som åkte upp och körde. Jag kommer inte exakt ihåg hur ofta han var där, men han var där ändå rätt så ofta och tävlade framförallt då. Det var framförallt när han skulle tävla, så åkte han upp någon dag innan och var med och körde. Men sen hade vi 2 väldigt rutinerade skötare som var där och skulle sköta den biten. Men jag tror ju den största skillnaden från de andra åren är att det kommer att vara en tränare då, om jag nu får kalla mig själv för det, som är där på daglig basis och lägger upp träningen. Jag tror det kommer att göra en otrolig skillnad.
Hur kommer teamet se ut? Du är tränare. Hur många skötare tar ni med?
2 skötare och 16 häst. Så att, jag kommer kunna lägga mycket tid på varje häst.
Och tidigare, hur många, har det inte varit ungefär samma antal, mer eller mindre?
14 häst hade vi senast och 2 skötare. Så att det nu klart att det kostar lite extra att ha en man till som mig där. Men vi hoppas och tror att den satsningen ska ge någonting.
Men vad kul det måste vara för dig, tänker jag också, Dante, att liksom komma upp. Får du liksom bygga ditt eget, så att säga, träningskoncept kring era hästar uppe på Eriksson där, eller hur kommer det samspelet se ut med Adrian?
Nej, utan det är ju, jag har ju bra koll på hur vi tränar hästarna. Men Adam kommer att följa med mig upp första veckan. Och så går vi igenom hur vi ska träna och vad vi tror kommer att fungera. Och sen är det bara för mig att spinna vidare på det där. Och det är klart, kör jag fast så kommer Adam komma upp och hjälpa mig. Men det är inte så att jag kommer att gå efter mitt egna huvud, eftersom Adam är ändå ansvarig tränare. Det är hans filosofi som gäller i första hand.
Att du följer med upp, hur mycket är det för att förbättra er satsning kontra att du vill kanske prova något eget, och du pratar om att sälja lägenhet i Malmö och kanske testa Stockholm lite mer? Hur mycket liksom är det ena och det andra?
Syftar du på om jag skulle bli tränare i Stockholm?
Nej, men jag syftar på att det känns ändå som att du är väldigt peppad på det här. Alltså, i många fall kan det vara okej, okay, vi har testat det här konceptet i 2 år och det har inte funkat. Vi skickar dit ytterligare en från stallet. Alltså, någon med liksom tränarkunskap. Du är ju inte hästskötare, du ändå kör en större del av jobben. Kontra att du ändå vill testa att bo i Stockholm ett halvår och liksom prova på den biten.
Ja, men jag tror du kan nog inte utvecklas mer på ett annat sätt än att få göra en sån där grej och verkligen få sköta om en lite mindre verksamhet för dig själv. Jag tror det kommer vara otroligt utvecklande för mig, framförallt träningsbiten liksom, och jag kommer ju själv få sätta dem i ordning till loppen, och så kanske det går till helvete, det vet inte jag, men jag får ju prova mig själv fram i alla fall.
Vem kommer köra i loppen företrädesvis?
Ja.
Så du kör flesta loppen och Adam kommer upp ibland, så att säga?
Ja, det kommer vara någon häst som ska upp där, som jag gärna vill att han ska köra. Med tanke på att framförallt de här 3-åringarna som vi tror är 3-åringar som ska dyga i kriteriet framåt hösten där, så vill jag gärna att han bygger på dem och lär känna hästen under hela säsongen. Så där kommer vara några stycken som han får åka upp varje gång den ska tävla.
Hur har ni gjort det urvalet, Dante? Vilka hästar som följer med upp till Stockholm och vilka som stannar kvar?
Det är inte helt spikat än vilka hästar. Men det kommer vara till stor del 3-åringar och ett par starthästar också. För där är väldigt mycket pengar att köra om i den här Solvalla-serien. De kör på onsdagar Solvalla. Ja, nu under vintern har det inte varit så jäkla hög kvalitet på dem heller. Så att, vi tror vi ska ha hästar som ska dyga riktigt bra i de loppen också.
Men är tanken att man utifrån ska kunna tänka att ni skickar upp typ de bästa 3-åringarna upp till Stockholm? Är det så det kommer se ut, eller? I stor del?
Nej, det kommer vara lite blandat. Det kommer även vara så att det kanske är en 3-åring som är där i 2 månader. Sen får han åka hem till Bomb igen och bygga på sig lite. Så det kommer nog skifta runt lite grann under säsongen här, beroende på hur bra det fungerar. Ja. Så jag tror inte de första 16 som åker upp, jag tror inte alla de 16 kommer vara kvar i slutet.
Jag gissar väl också att det kommer vara, för att få lite spridning på hästar, att, och har ni många i en viss klass så vill ni kanske sprida dem på fler banor. Jag menar, ni kommer säkert tävla mer på själva Solvalla. Det finns ju andra närliggande banor för nollopp och sådana grejer, istället för att ha 3-4 i samma nollopp i Jägersro, tänker jag.
Ja, exakt. Det är det som är tanken. Att slippa resa runt så mycket som man behöver göra för att hitta lopp till hästarna där nere. Så underlättar det ju rejält att ha Fler banor runt Stockholmstrakten att kunna tävla på.
Exakt, det var min nästa fråga. Så att fokus kommer att vara Solvalla och de loppen som finns där. Men vi kommer även få se dig till exempel på Romme och Eskilstuna och banorna runt omkring här.
Ja, absolut. Det är tanken.
Okay. Rent socialt, ni kommer bo på Eriksund, du och de här två skötarna?
Jag ska bo i Sigtuna. De andra två kommer att ha något boende på gården.
Okej. Okay. När går flyttlasset?
Om en månad, drygt.
Okej. Okay. Efter påsk alltså?
Ja, vi har hela tiden sagt mitten på april. Så att, det kan ju bli någon vecka senare eller någon vecka tidigare. Det vi har sagt där i alla fall. Vi ska ut och kvala de sista tre ungarna här nu. Och debutera ett par stycken. Så då efter det bestämmer vi oss helt vilka som ska upp.
Är det någon häst du kan avslöja som kommer följa med upp?
Ja, D'Artagnan Face som
Marcel Hill
på Ready Cash, helbror till Countess Face. Han är fruktansvärt fin och tanken är att han ska upp där. Dels för att där är lite hästägare på honom som bor i Stockholmstrakten och dels för att det är en häst som vi siktar på de allra största loppen med. Men det är en häst som Adan ska komma upp och köra lopp i tanken.
D'Artagnan Face, det är väl den var väl rätt dyr där på Vengarn är det inte, Gearing Sales. Det är väl typ, vad heter det, Dan Renlund var som äger Samotör och som Eddie som äger Hail Mary och en liten skön mix av folk som äger den, va? Peter Eriksson.
Precis. Så att, det är en skön mix på ägarna där och det ska bli otroligt spännande att följa den där hästen. Han kvalar faktiskt imorgon. Så att vi får hoppas att han tar det där kvalet bra och kan bygga vidare därifrån.
Bror till Countess Face kan vi säga.
Ja, det sa han också precis.
Jaha, sorry.
Har du knäckt lurarna eller?
Jag sa ju det innan för gången inspelning här. Mina lurar är vajsing.
Okej, det finns en ny utrustning. Okay. D'Artagnan Face, är det någon mer du kan avslöja som ska åka upp?
Nej, faktum är så har jag sagt till Arlen att för mig spelar det ingen roll vilka hästar som åker upp. Det får du helt bestämma själv. Så att jag tror inte han har bestämt sig helt själv. Utan han har väl en liten lista som han har nedskrivet. Men det kan också ändras väldigt fort. Vi har ju två träningar som startar imorgon. Och den ena kanske är tanken att åka upp där. Men så underpresterar den så kanske man förväntar. Så att om 2-3 veckor då har vi nog en lista klar.
Jag fattar. En ruskigt spännande satsning. Kul också att du flyttar upp. Och kul med dig som inslag som pilot på Valla också. Liksom. Röra runt ska jag inte säga. Det låter ju liksom som att du här bara för någon show skull, men mixen behövs ju för att slippa liksom kuskelit, eller för att mixa om i kuskelitens dominans på Solvalla.
Ja, tanken är att jag ska kanske vara en liten frisk fläck som kommer med jäkligt bra hästar. Så det ska bli spännande.
Hur funkar det? Eriksunds träningsförhållanden, är de ganska lika Vombs eller hur tänker man där?
Nej, det är ju, vi tränar mycket sand och de har ingen sandbana där, men de har en backe och det tränar vi också en del hemma. Så att, jag vet att de la om backen i fjol och jag var och kollade på den faktiskt förra året och den såg riktigt bra ut. Så att, det kommer vara riktigt bra träningsförutsättningar.
Fattar.
Men tanken är att de ska vara färdiga när vi skickar dit dem. Så min uppgift är att hålla dem i form. Yeah. Och så treåringarna framförallt ska utvecklas av loppen.
Yeah.
Du har blivit lite förknippad med Bolly USM till exempel på V75. Är det en häst som kommer följa med dig?
Ja, det är inte omöjligt. Dock bor ägaren i Malmö och han gillar att åka och kolla på sin häst. Men det är klart, det är en typisk sån häst som har ju närmare till V75-banor där runt omkring. Och just en sån där häst är lite sugen på kanske prova Sweden Cup och lite sånt i år, för jag tror han kan springa riktigt fort över 60 rundor. Han har inte fått en riktigt vinterträning i sig sen han kom till oss, så att han ser otroligt fin ut. Ska debutera nästa fredag, så det ska bli spännande att se honom.
Ja, kul. Denna och Degli Day är väl också en häst som kan vara med i rätt bra lopp, känns det som.
Ja, Och det är faktiskt så att den hästen kommer kvar i vår träning framöver. Alessandro, vi hade det som vi gjorde klart och tydligt för folk som har frågat oss om hästen skulle vara kvar. Och det sa vi att det får Alessandro själv bestämma. Även om ägarna vill att den ska vara kvar så är det han själv som får bestämma, eftersom han var otroligt snäll och rådgav ägarna att skicka hästarna till oss. Så under vintern så är det inte vi kommer inte att ska sno några hästar av honom, utan de hästarna har varit på lån, så att säga. Men nu vill ägarna att de skulle vara kvar, eller han skulle vara kvar. Och Alessandro ringde själv till Arden och sa att du ska träna den där hästen. Så att det är väldigt skoj såklart.
Okej, det är lite breaking news här, alltså att han stannar kvar hos er.
Japp.
Han har ju varit enormt bra på V7. Hur är det? Han är klar för bronsfinalen, va? Nästa helg.
Silverfinalen.
Silver. Nu när det är klart att han ska vara kvar hos er, kan du säga, vet du någonting om matchning? Är det liksom silverdivisionen här framöver som gäller, eller?
Ja, alltså han är otroligt speciell hästen. Han är väldigt het. Och jag tror man ska ta det rätt försiktigt med honom, för inte att knäcka honom psykiskt om man bara bomba på. Så jag tror Adam kommer vilja skola in honom lite också, kunna gå i ryggar och lite sånt här. Utan han är ju som bäst när han löper ut, helt klart, men jag tror Adam kommer vilja skola honom lite och lära han gå på rulle, för det kommer inte kunna gå och springa så som han har gjort i gulddivisionen så småningom, utan han måste kunna vara allround, så att säga, och kunna gå bakifrån också.
Du, jag ser här på Arden, han är avstängd 23-25 och de finalerna är den 23. Vem kör han nästa lördag på Valla?
Nej, det är inte helt bestämt än. Vi håller på att kolla på lite alternativ. Han är inte helt enkel, den där hästen. Så man kan inte bara slänga upp vem som helst.
Patrik, du får tyvärr inte köra på nästa lördag. Så du...
Nej.
Ruskigt spännande. Kul, grattis. Den har gjort ett jättebra jobb med honom ju. Alltså, det känns ju väl så här objektivt från sidan känns ju det, även om jag fattar att man inte vill sno hästar, det är en väldigt känslig fråga och sådär, men det är stort av Gocciadoro som har ett väldigt bra material. Han kommer komma upp med att ändå kunna säga att den här har funkat så pass bra och säga att han liksom inte vill ta tillbaka sig nu.
Ja, det var otroligt stort av honom, tycker jag. Det är inte många tränare som hade gjort så, men han är en väldigt, väldigt snäll kille, ja, Alessandro. Ja.
Har du någon info på doktorn, som vi kallar honom för här i podden, vad som hände med honom?
Ja, han kommer nog gå tillbaka till Alessandro, till hans filial. Vi har väl kanske inte riktigt fått den snurren som han fick på honom, faktiskt.
Så övriga lånehästar, man säger så, från Gocha, då går tillbaka. Det är bara Danar som stannar.
Ja, de andra är redan tillbaka. Dodgers och Dragons Bar har redan åkt tillbaka. Det gjorde de för någon månad sedan. Så att, det har bara varit Doktor och Danar kvar i vår träning.
Fattar.
Det blir bara Danar som stannar.
Ni får ju frågan ofta. Jag fattar att ni är lite trötta på den, men ändå så är det, man undrar. Barkface dök upp i en anmälningslista till Åby, jag tror det var den 20 mars, men plockades bort efter det, såg jag. Vad är status för dagen? Var det bara en kul grej, eller vad tänkte ni där?
Ja, faktiskt så var det bara en kul grej. Vi ville få igång surret lite.
Okay.
Men det blev faktiskt inga reaktioner. Så nästa gång får vi väl sätta upp Patrik som kust och så. Ja, men det blir lite skriveri då.
Ja, kanske. Men vadå, var det öppen anmälan eller alltså?
Ja, men det är det loppet som Önas Prins ska ut i. Det är ju öppet lopp ju.
Barak, ja, men det är ju upp. Snyggt. Och så om man vill anmäla någon annan kan man ju, då sätter man ju ut Barak, så är det ingen som törs anmäla.
Nej. Men hur mår han för dagen? Vad är senast nytt? Ja, det kanske inte finns så mycket sen senast, men han har bra fortsatt att träna på.
Nej, han tränar otroligt bra, så att tanken är att han ska komma ut i början på maj där. Och sen, det är ingen häst som vi kommer gömma undan och göra två starter, utan han får göra ett par starter i alla fall. Vi vill ju gärna att, vi tycker att travet saknar de där profilhästarna som det var mycket för, som var med i storloppen rätt så kontinuerligt. Sen säger jag inte att han ska göra det i år, men tanken är att det ska bli en profilhäst i många år framöver och ingen som man skickar till aven i tidig ålder för att tjäna pengarna.
Ja.
Ja, jättekul.
Folk vill ju se de bästa hästarna tävla och ja. Jag tycker det lyser ju rätt så starkt igenom på hur det ser ut i Frankrike. Vi har inga svenska hästar som duger i de franska storloppen. Och det tror jag mycket handlar om att man håller på och gömmer undan dem och ska tjäna en massa pengar i aven. Men fransmännen klarar i alla fall av det och tävla och avla. Mm.
Ja, och det där har ju varit en röd tråd de sista åren. Hurvida vi inte duger och duger sämre och sådär. Det är ju väldigt få lopp det handlar om. Samtidigt så har vi vunnit flera Europa-derby där. För att Europa-derby går på hösten och då är våra unghästar formtoppade på ett annat sätt. Men vad är din bild av det där? För jag vet, vi har snackat om det här du och jag tidigare, att ibland pratas det om att ja, men vi startar som tvååringar och sådär. Så visar sig då att Hönek och flera andra elitloppsvinnare har startat som tvååringar. Skillnaden är kanske att när vi startar som tvååringar så ja, det är inte alla som kanske drar skorna och sätter på jänkarvagn på tvååringar. Det är det faktiskt inte så många som gör. Men man kör väldigt fort som tvååring. Det är 640 meter. Det gasar 500 meter att ta upp och så gasar man till slut. Medan i Frankrike springer de 22 på gräsbana över 2200 meter. Vad är din syn på den debatten? Varför har vi halkat efter lite grann?
Ja, jag tror ju framförallt det här med att vi måste få in ett barfotaförbud på treåringar. Det är bara att kolla på statistiken att när man drar växlar för tidigt så tar de slut fortare. Och om vi ska ta ett exempel av Reveny, han vann uppföljningsloppet. Sen som treåring var han ingen årgångshäst och knappt som fyraåring heller.
Och inte som femåring heller tror jag.
Nej. Och pappa drog aldrig några växlar på honom. Jag tror han ryckte skorna första gången som sexåring på honom. Och han tävlade upp när han var 9 och han avslutade med att vinna på 9-1 i Lexington med John D. Campbell. Så att man kan gå den vägen och starta som tvååringar. Men jag tror nyckeln är att inte dra växlarna för tidigt. För det är bara att kolla på de som startar kriteriet. Hur många det är som startar i derbyfinalen. Framförallt de som rycker skorna för tidigt.
Mm. Ja, jag är helt inne på din linje också. Jag tycker det finns ganska mycket data på det. Det känns som att nästan alla tränare är överens att man själv drar skorna för att någon annan drar skorna för att ha liksom någonting att köra med de här större loppen. För att dra de andra skorna man själv inte gör det så är man i många fall chanslös. Att det blir som en ond cirkel. Vi har ju haft många gäster i den här podden som vi har pratat om samma sak och alla är väl mer eller mindre. Det finns några undantag och sådär. Det får man respektera ju. Men det känns som att alla mer eller mindre är överens om att ett barfotaförbud för treåringar hade varit liksom positivt.
Jag vet faktiskt inte vad svensk dragsport väntar på. För det är, vad vinner vi på rycka skorna som treåringar?
Ingenting.
Ingenting.
Jag tror inte det heller. Det finns någon som hävdar att hästar mår bäst av att springa barfota och sådär. Då är väl motargumentet att det är möjligtvis att hoven klarar av det, men resten av kroppen är inte byggt för att hänga med och springa barfota.
De springer för fort. I tidig ålder. Så enkelt är det. Och sen framförallt, hur många starter gör inte de franska hästarna kontra våra svenska topphästar? De är ju stenhårda. Alltså de har en helt annan hårdhet än vad våra svenska hästar. Kommer våra svenska hästar ner till Paris och har gjort 2-3 starter året innan. Så kommer de franska hästarna ha gjort 10 starter innan Prix d'Amérique efter deras träningsuppehåll. Och de har en helt annan hårdhet. Mm. Och det ser vi också, då kommer ju framförallt då Hornäck när han kommer till Solvalla så sopar han i banan med vår elit. Och jag tror det är fler franska hästar om man har velat komma som hade gjort så likadant. Så vi ligger efter, helt klart. Mm.
Mm. Nej, jag tror heller, förstår faktiskt inte. Det är inte min, det är lätt som att sitta på sargen som jag sitter liksom och tycker att man ska ha ett barfotaförbud. Men känslan är att jag har svårt att säga uppsidan. Spelar det någon roll om kriterievinnaren vinner på 13 eller 14,5? Ja, det spelar faktiskt ingen roll liksom.
Nej, det är samma prispeng.
Ja. Innan vi släpper det bara. Jag kollar på propositionen här för Harper Hanovers lopp. Det är tillägg vid 700 000 och ni har ju lite halvt gömt undan Swish the Cash. Med fokus på loppet. Han har tjänat 572 så han kan göra någon start till. Vad är status på honom för dagen?
Tanken är att han ska ut nu om ett par veckor ut och göra två starter innan i vanliga lopp. Så han ska komma med 5 raka i Harpers. För då är det exakt samma matchning som vi gjorde med Platon Face. Och så kommer han stå och starta. Det enda problemet är att han har inte lugnat ner sig något nämnvärt. Och det funkar inte om man ska dra på i 10 fart som han har gjort i de senaste loppen. Utan han måste vara i balans i alla fall. Men det kan bli otroligt spännande att rycka skorna första gången på han i Harpers. Och låta han dundra på lite tätt. Mm. Jag säger inte att han bara går ut och vinner, men det kan räcka långt.
Ja, men det är ju spännande move liksom. Alltså, det är ju det som måste till för att man ska vinna från start. Ju.
Ja, jag vet. Du är väldigt skeptisk till starttestarna i Harpers. Men jag tror vi kan ha hästen. Han är stark som en oxe alltså.
Det finns ju några starthästar. Men Platon Face vann ju från start. Scargill vann ju också från start. Nu har jag inte dem på rak arm här. Känslan är
väl Max Flukt, va?
Max Flukt, 2 gånger från start. Det känns snarare som att de från mellanvolten har svåra. Jag kan nog bara säga 2 på rak hand från mellanvolten. Geloiden vann ju från dödens på mellanvolten. Sen vann ju någon finne där något år innan också från mellanvolten. Men det är klart att propositionen, men kommer en sån som Hussard eller André, nu hittar jag bara på. Det är klart att... Det är klart att den står bra inne i Harpers liksom, jämtvis med dem på start. Så det är klart, ja, det beror på vilka som kommer från Frankrike kanske i första hand.
Ja, absolut. Mm. Men om man säger så här, den här hästen, han skulle ju haft 1 miljon till på sig rent kapacitetmässigt. Så jag tror även om han hade stått 20 efter hade han kunnat vara rolig i Harpers. Så det är den kapaciteten han har. Det har tagit en jäkla tid för honom att hitta dit han är idag.
Ja. Ja, spännande att följa här när han kommer ut snart.
Ja, men en snabbis, Dante. Ultion Face var struken senast. Är det nå? Vad är status?
Ja, han var sjuk på Halmstad. Och, sen vi kollade upp, eller vi trodde att han behövde loppet. Så vi anmälde honom till starten efter. Och sen visade sig att han hade lite halsinfektion. Så vi fick stryka honom. Men det var inte mer än så.
Ja, okej. Okay. Sen han kommer ut snart.
Ja, det är tanken.
Ja. Ja, men grymt.
Har du några frågor om V4 imorgon, Patrik?
Nej, bara så att de lastar ur ett gäng och podden hinner ju komma ut innan det är Jägersro-tävlingar här på torsdagen. Så jag tänkte bara fråga om Dante hade någon feeling från något av hästarna som ska ut på Jägers.
Nej, kanske inte något nämnvärt. Men jag tycker man kan... Dels kolla treårsloppet med den här Las Vega Grinchumer och sen kan man ju ta en kik på kvalet då med datan.
Ja, det var det jag tänkte säga. Jag kommer nog att fokus på kvalet imorgon.
Ja. Ja, och sen på fredag startar en väldigt fin treång också, Jaloro efter Marcel Hill som jag kör på Åby under Lufthavn. Så den kan man också ta en kik på.
Läckert. Vad heter den så? Jaloro?
Mm. Jaloro. Lennart Ågens uppföljning.
Också Marcel Hill häst.
Han är 3/4 i Green Manalishi.
Precis, ja. Precis. Mm. Ah, ja, spännande. Den här Langley, vad fin som debuterar han då?
Ja, det är en häst som är stark kandidat att följa med upp till Stockholm. Han är väldigt färdig i kroppen, snabb och så fin styrka också. Och det är en sån där häst som en liten outsider som mycket väl kan dyka upp i lite större sammanhang under säsongen.
Juppi Gall som mamma där bossar med Blue Boy Face bland annat. Ja, det känns ju bra.
Ja, stammen är kanon. Det är ju, mamman är syster till Great Skill. Så att, det är stammen har i alla fall.
Ja. Ja, spännande. Ja, men jättebra, Dante. Superintressant. Lycka till med Stockholmsflytten då. Och filialen där. Då kanske vi ses lite på Valla i sommar då.
Mm, och lite på Romme också nu till våren.
Absolut.
Romme-Rättvik också. Rättvik kanske är för långt bort för dig, Dante.
Nej, det är det väl inte. Det är 25 mil till Rättvik. Så det klarar han av.
Ja, får snacka med Patrik i cirkeln och har vunnit lopp. Det är alltid den nära. Ja,
precis.
Ja, det är det.
Mäktig upplevelse.
Ja, jäklar.
Ja. Ja, bra, Dante, tack så mycket. Kanon. Vi håller connection.
Kanon.
Vi hörs.
Tack. Ha det gott. Hej.
Härligt surr, tycker jag. Kul. Lyssna med Dante. Och vad peppan låter bara flytta upp hit till Stockholm också.
Ja, sälja lägenheten för det här. Nu är det ju inte bara det här, utan han säger väl att han är läst på Malmö. Men det känns som att... blir ett skönt tillskott i de här regionerna. Jag tänkte Dante på Romme en fredag i maj. Det känns ändå lite exklusivt tycker jag.
Mm-hmm. Mm. Det känns jätteovant också när Konrad Logauer är här uppe nu också.
Jag håller med.
Två fredagar i rad i Vinnarkiken känns jättemärkligt.
Ja.
Men kul inslag såklart när de flyttar runt lite grann och rör om lite. Håll kul med. Också när man får sätta in de här hästarna i andra sammanhang. För ofta möts de ju, även om de inte möter samma hästar, så är det ju nästan så i alla fall i klasserna runt om. Det blir väldigt lokalt oavsett vart man är någonstans. Så när man flyttar runt hästarna och de får sätta sig in i andra sammanhang, så är det lite roligare som spelare också tycker jag.
Håller helt med.
Bjerke.
Första tanken.
Ja.
Purfärska listor, det är det ju inte. Ja. Men det är onsdag när vi spelar in det här. Det är 800 000 omsatt och det är 27,9 miljoner extra. Så det är inte riktigt en dubbel, för det har väl fonderats 20% till Romme på påskdagen.
Tackar.
Men 27,9 extra är ju en bra jackpot, så det är intressant på lördag. Vi kan ju ta det från ax till limpa lite rappt.
Jag måste kolla här vad status på den här hästen är i Norge. Han måste väl ha varit där och startat, har jag känslan av tidigare. Kolla här. 3180 meter senast han var där. Momarken i mars. Ja, mars förra året. Den här tidpunkten, den här veckan.
Brandsby's Jukebox.
Vann ju förra året, ser jag här.
Var det inte otroligt lerigt den dagen? Det känns som att han gynnas.
Momarken, jo det var det. Det var jättetungt var det.
Mm.
Jag ska se, för jag tänkte om man går någonting med spö. Men jag hade känslan av att han har gjort något bra lopp där. Ja, nu är vi klara i år igen.
Max Eagle FT, favorit i nuläget på start. Hoppade senast, kan inte bedöma honom alls. Det känns ju som en rolig mix det här. Det här är väl ett perfekt V7-lopp, eller? Det är väl ingen som bara går och vinner den här Max Eagle ET. Ska den bara vara klar, eller?
Han kanske inte blir så där underskattad heller, Brandsby's Jukepost den här gången, ser ut att kunna dra lite sträck i ett sånt där lopp, va? Och det ska han väl göra också?
Ja. Det känns som ett lågklassigt men ganska jämnt serielopp. Ja, men perfekt växellopp. Jag har ingen take så här tidigt, men jag gillar loppet.
Tänk på de här onsdagarna när Norge kör V86. Så är det, liksom, det är Frode Hamre sitter på hälften av grejerna ungefär. Och så är han ju superbetrodd. Det är han i andra här också. Det är svårt att hålla sär en del av hästarna. Ja, Fashion och, on the Hill
är favorit. Ja, men grejen med hans hästar är också att han är ju väldigt spot on när han analyserar och när han liksom han säger ju i princip hur det går. Och det är väldigt nära sanningen. Liksom, hans chansbedömning är extremt bra. Den här hästen svepte de senaste ledningen mitt i loppet. Höll inte upp från spår 2 den gången. Ja. Vann ju enkelt och sådär, men ja, vi får se. Ja.
Segermaskin är det.
Tuffare emot den här gången. Det kommer några svenska hästar. Kingen Meraz har ju Vejersen fått ordentligt snur på. Intrycket på Sosund näst senast var ju, ja, det var häftigt. Han körde offensivt där och han bara liksom gick undan. Så att, ja, men rolig mix.
Kul och bra för loppet att Cool Tricks i V75s tredje avdelning fick bakspår, så att det inte liksom hade blivit spår 3-4 och så kort distans och allt vad det innebär för Cool Tricks. Nu kan det i alla fall finnas någon faktor som gör att man kan fundera på det loppet.
Absolut. Break Cooling dyker upp. Är inte den gamla Melander-hästen?
Jo.
Mose Eagle. Ska hon få till det nu?
Ja, inte för att jag tror att Break Cooling har med det här att göra.
Nej, det har ni inte. Mose Eagle har man ändå varit lite besviken på som betrodde på V75 två gånger. Eller tre gånger är det till och med, va? Ja.
Kalmar så bra
känns
läge.
Känns hon går ner lite i klass, bara rent spontant.
Bra läge för Kalmas.
Borde känns också bra. Ja, men jättekul att Cool Tricks fick bakspår. Det gör det ändå öppna. Men ni ska komma ihåg, de här hamrhästarna, det är ju ändå tuffare när de här svenska hästarna kommer. Så att det är inte på samma sätt att han har koll på hästarna och kan säga liksom att den vinner inte, liksom, som man brukar kunna göra.
Nej. Grislefaxen GL favorit i den fjärde avdelningen, och så är det också spel på Tangenborg och Stubne 4.
Jag trodde Stubne 4 skulle bli favorit här. Mm. Grislefaxen från spår 1, känns det kallt, eller?
Jäkla, om man gillar Stubne 4 måste man väl ändå...
Ja, men så är det ju. Men vad bra ändå att det här blev lite mer jämnt än vi trodde. Jag såg listan och kände, oj, här kommer det bli bara två hästar spelade. Eller tre totalt rundspel. Men det är ändå flera andra som verkar kunna spela. Grisletore bland annat också.
Han fick ges mot övermakten Stubne 4 på Bollnäs där. När Guli Fantom vann.
Ja. Ja, men bra kallbusslopp. Skönt med att det blir... Vad länge sedan man fick se kallbusseliten på V75.
Mm.
De har hållit sig borta i vinter.
V75:s femte avdelning så är Wall of Money favorit för Frode Hamre. Men det är också mycket spel på Peter Normans Kapten Nemo som... Hur såg han ut senast vid segern på Solvalla?
Ja,
och ruggigt fin alltså.
Ja, svepte dem på ett bra sätt. Vejer sig upp den här gången nu. Det känns ju lite tropiskt.
Ja, han lämnade ju en sån som Yucatan Diamant. Eller lämnade, jo. Men i stort sett.
Ja, spår 1 här. 609 meter. Borde vara svårt att ta en längd på och leder länge. Det känns som att intressant. Mycket intressanta förutsättningar för Kapten Nemo.
Och gulddivisionen är sjätte. Stole the Show ifrån innerspår är favorit.
Mm. Honom kommer jag inte ta med i tång, det kan jag garantera.
Nej, det gör man ju nästan aldrig.
Nej, inte nu mer. Men nu är han liksom 9 år. Alltså, nu vann han det här loppet. Var det på V86 han vann och så här iskallt lopp? Har gått undan. Nej, då Örjan körde i december, så var det. Då var det liksom, han imponerade inte direkt. Sen har det varit blufflopp, 3 rad liksom. Och nu är det motstånd av annan kaliber. Jag säger det nu, jag kommer säga det på lördag. Jag kommer vara mycket nyfiken på 9 Melby Jinx här.
Jag tycker Tänk att du fastnade för honom redan som 2-åring.
Mm. Det är en vadslagning mellan den och Cool Kronos, glömmer vi inte. Men Melby Jinx, känslan var att VSN fick väldigt bra snurr på honom i början av året. Han anmäler till Bjerke, drar skorna direkt. Jag tror att han kommer vara ruskigt bra Melby Jinx. Jag får den känslan direkt. Jag gillar så bra som han gick förra våren framförallt. Det kanske ebbade ut lite grann, men Stole the Show kan han behålla till 60% plus, det kan jag säga. Då får han rinna undan och vinna med huvudet, så får jag sitta och kräkas över det på lördag, men det är en annan sak.
Bertheim kan väl inte stanna på 6% från det här läget?
Nej. Det kan man ska upp lite grann. Du gillar ju inte honom, så att du...
Nej. Men det är ju bara... Eller gilla honom. Hon gör ju ett fantastiskt jobb.
Jättefin är såklart.
Helena. Jätteroligt. Så att jag gillar, men däremot så tycker jag att det ofta är, har varit stim på honom. Och jag har sagt att stimma på, för det är ju sällan han vinner loppen.
Mm. Men sen så bröt han den trenden. Dock
senast
blev det svårt att ta något jättebetalt på honom, för han var ganska mycket spelad.
Senast, ja.
Mm.
Och såg du intrycket i sjunde avdelningen på Future Sox senast? Nummer 12 i det här loppet. Såg du det loppet på Valla?
Ja,
om inte
gå in
och titta på det igen. Det var stor elitklass ju.
Den här favoriten, Kashima Bea, den är startsnabb. Det känns som en badkarsvinnare för många att det ska vara spets. Men känslan är att det är klart tuffa mot nu när de varit på slutet. Det är någon spårtrappa nu. De där bak är klart bättre än det de möter på slutet.
Tror 12 kan plocka ner den från döden faktiskt.
Ja, jag tror 10 också känns intressant. Aldra Violet, hon var väldigt bra vissa starter förra året. Nej, grym omgång. Eller grym, men ganska bra omgång. Med iskalla skattebetalare.
Ja, lugn
show, det kan jag säga. Pep här. Jag är vid kör 13.00 på lördag. Det var dunder. Hiss och diss, va?
Ja, där kommer vignetten. Vignetten för veckans hiss och diss. Varsågod.
Jag dissar. Kommer ta lite tid när dissen, så du får hänga med på mina svängar. Ja.
Okej, okay. Jag måste här, fokusera och koncentrera mig nu.
När vi pratar om ATG, jag har sagt det här tidigare, då är det ju liksom... Varken du eller jag är arvoderade av ATG. Det är ju bolaget som har väldigt mycket att säga till om det gäller hur vi konsumerar travsport, och vi påverkas mycket om hur ATG vill ha det. Därför så recenseras ATG ofta av oss. Jag samarbetar ju med Svenska Spel och jobbar med dem. Jag recenserar ju inte dem. Dels får jag betalt därifrån. Och sen så, av den anledningen recenserar jag inte dem. Sen har ju inte de deras beslut någon impact på travet. Så vad Svenska Spel gör liksom påverkar mycket lite hur travet går. Så därför så väljer vi inte att prata om dem på samma sätt som folk vet det. Men ATG har man ju många åsikter om saker som sker och inte sker. Och vissa saker mindre bra, vissa saker väldigt bra. Det är inte det jag ska komma till. Men man har ju i många år, sen Big Nine startade, som man haft Ola Wenström som face. Jag tillhör ju skaran som tycker att jag tror det var ett bra move att ta in Ola Wenström som face för den produkten. Där då, nu har jag ingen aning om arvod och så vidare, men i det stora så är ju en persons arvod ganska lite om man ser till vad teknik och IT och sådana grejer kostar.
Det men det här har jag dissat en gång förut, David.
Ja, men vi har pratat om lite olika saker, men jag ska ta vad som är dissen den här gången. Det är inte Ola Wenström, och det är inte att han jobbar för ATG.
Men nej, jag tycker det hade vi med att man skickar runt honom och han står med en blaska utan framför en fotbollsstadion varje vecka.
Den grejen är ju speciell och det har vi pratat om. Men frågan är om man inte slår alla tiders rekord här i helgen. För att samtidigt som Ola Wenström har varit facet för Big Nine, ATG har ju även betalda livespottar i olika kanaler. Jag vet inte om du har sett det. Vi har satt ibland och kollar på Premier League och så är det paus och så kör de en kort reklamsnutt och så kommer man. Och här sitter vi i ATG Sportstudion och det var en rafflande första halvlek mellan Manchester United och Liverpool. Ja, precis. Jo, men det var väldigt spännande där och de spelar med han dansken Höjlund på topp och jag tror han gör mål i andra halvlek till 2.50. Precis, och oddsrek på ATG.se. Ja. Det har ju varit en livespot som man har haft. Och att köra den live, det är ju dyrt att få liksom, dels ska det vara folk i studion, sen ska det vara liksom en live-film som gröv och så vidare. Det är ju klart dyrare än om man köper liksom en förinspelad reklam. Att köra det live. Och det har varit ett trick liksom för att ge lite, att folk ska haja till att, ja men det är marknadsföringsgrejer. Jag säger ingenting om det. Men i då helgen så gjorde man så här. Man hade skickat Ola till till Anfield Road, mötet mellan Liverpool och Manchester City. Och istället då för att ha den här livespotten med gubbarna från studion som kommer med någon speltips, så hade man, för man har ju inte live-länk på det sättet att man vill räkna ner, skicka till Ola som ska säga någonting, för det är väldigt tajt det fönstret. Det kanske är, ja, men 30 sekunder och de ska vara klara på 22 eller någonting.
Okej, okay, en kort inspelargrej, stå uppe helt enkelt.
Ja, och där valde man då att banda de här ståupporna innan matchen startade, men låtsades att den var live. Så att i det här fönstret som alltid är live låtsades man att man var live. Så Ola Wenström kommer. Ja, och första halvleken är precis avslutad och det är en match som betyder så mycket. Man fattar direkt att han inte var där. För dels såg man ju folk utanför som gick som att det var innan matchen. Och sen så hade han ju sagt någonting om matchen, att det stod 1-0 till City eller att någonting om matchbilden för att betona att det här är live. Ja. Men också så här, vad sänder du för signal? Att om vi har skickat en kille, han livebevakar matchen, men han står utanför arenan, det sätter på arenan. Ja, vi vet ju alla att stå inne på arenan och göra rapporter, det är bara sändande bolag, så det är svårt. Men hela grejen blir jävligt konstig när man låtsas att det är live, men det inte är det. Alltså för mig blir det, ja, men varför skickar man dit Wenström och låtsas det live när det så uppenbart inte är det? För han börjar prata om någon match på måndag. Ja, Newcastle mot Chelsea spelar på måndag och där är det viktigt för båda lagen att vet, sådär. Mm. Jag tycker det där är att göra liksom, att konstla till det på ett sätt som känns väldigt märkligt. För mig
det känns ju också ur ett tv-perspektiv rätt riskabelt, för lek med tanken att det hade stått något typ, du vet, 4-0 eller någonting, eller 0-4 efter första halvlek.
Men där,
så är det ju, är du med vad jag menar? Då går det inte att skicka ut en bandad grej utan att du vidrör det heller.
Nej, jag vet. Och nu var det bara 1-0, så nu var det inte någon katastrof, vad han skulle säga. Men hade han sagt, hade det varit 4-0 eller 5-0, då hade han ju också sagt den här neutrala. Alltså han säger, ja, det var en rafflande första halvlek, precis. Men hela grejen blir ju så konstig när man ska låtsas av live. För mig blir det så uppenbart att man vill göra någonting fullt ut, men det står en kille utanför arenan och pratar om matchen när vi alla som tittar på kanalen har följt matchen från arenan. Mm. Det blir en kontrast som känns jättekonstig. Jag tyckte det var väldigt märkligt. Märkligt sätt att använda det momentet på, så att det blir veckans diss från min sida. Fake-liven som inte var live, men man ville ju se att det skulle vara live, men han stod utanför arenan. Konstigt tycker jag.
Ja. Då hissar jag.
Mm.
Vi kanske borde ha tagit det här för någon vecka sedan, men det har inte passat in i podden heller. Åke Svanstedts framgångar i USA har ju alla känt till och följt, såklart, som följer den här podden också. Men också att han nu har tagit emot utmärkelsen Årets tränare i USA. Det bör vi ändå nämna, David. Här var han ju känd här hemma i Sverige som den tränare som fick in hästar till sig och som gjorde förvandlingsnummer som han rök skorna på. Och det var andra ändringar och han såg hästen ur ett annat perspektiv jämfört med den tränare som hästen kom ifrån ofta. Nu har han liksom dragit till USA och på så här kort tid också blivit Årets tränare i USA. Han körde in över 100 miljoner, va? Och har blivit det här. Man måste säga att det är ruggiga siffror och att det är otroligt imponerande av Hur gammal är han nu, den gode Svanstedt?
64 eller 65 tror jag Kari sa förra veckan. Titta på Åka, han är 65 år och ser ut som 45.
Okej, okay, ja, jag låter det vara osagt. Men det är ändå otroligt imponerande att han får den här utmärkelsen i USA och att han även kommer dit och gör i stort sett storslam med unghästar här också då. Så att det bör lyftas i den här podden här i Sverige också, att vi har Svanstedt på andra sidan som är så här framgångsrik. Saknar honom här hemma?
Ja, jag håller med dig. Att han kunde göra den förändringen från att vara en tränare framförallt för äldre hästar. Visst, han vann ju kriteriet och derbyt och sådär. Var det Drugi han vann kriteriet med? Mm. Eller var det derbyt? Men han var ju ingen unghästtränare i första.
Vilka var det han slog Coltrain på målfoto med Drugi?
Ja, det var det derbyt va?
Det var derbyt va?
Ja. Men sen vann han i kriteriet. Var det Sogi? Nej, vem fan vann han kriteriet med?
Helt Sogi vann han kriteriet med.
Ja. Mm. Så han vann i de två loppen. Men han var ju ändå inte så framstående i de loppen. Utan det var ju framförallt på V75 förvandlingsnummer. Och den äldre eliten då med Gide Palema och Torvald Palema och allt vad de hette. Mm. Men att han ändå, visst har gått några år, men ändå liksom kan bli så dominant på ungdomsfronten. Det lyfter på hatten för den prestationen. Och att bli årets tränare i USA, det är imponerande.
Mm. Halvsurras det lite grann om att han kan ha några elitloppshästar på gång också. Vilken grej det hade varit.
Jag har inte hört någonting om det. Jag tror, jag fick känslan av Malmö att USA-spåret är tämligen kallt. Det finns inte så många står på rad. Och Svanstedt säger ju varje gång att den här Southwind Tyron som skulle vara aktuell har bättre lopp i USA.
Mm. Jiggy Jog hade han väl också?
Jiggy Jog är ju såld till amerikanska ägare. Hade ju svenska ägare tidigare och hon gör väl bara några få starter till.
Det är ingenting att hoppas på.
Det är ju det bökiga med den här resan att man måste boka sig in på ett vanligt flyg och att det finns inte det här chartrade planet som fanns de åren Carl-Erik Bender sponsrade. Så att jag tror att vi får acceptera att USA-spåret är kallt. Alltså, det går väl säkert att trolla fram ett plan, men då skulle det vara för en häst liksom, av Ida och de Tiards kaliber.
Mm.
Att charta ett plan för miljonbelopp för att få hit någon som vi knappt vet om det är, det känns ju inte aktuellt. Så att läget är som det är och vi får gilla det helt enkelt.
Ja, Åke Svanstedt på andra sidan, veckans hiss i Travpodden.
Ja.
Har vi där allting där tycker du?
Det tycker jag.
Har vi samlat in allt?
Ja, som sagt Twitch 13.00, jag och Öyvind kör live här i Stockholm från kontoret. Vi spelar numera på atg.se/dalatravet om man vill spela V75, V64 eller Big Nine Moss. Vad sa du?
Men är ni inte på plats?
Nej, han är i Sverige. Jag och han ska gå på Solvallas gala på kvällen.
Jaha, läckert.
Mm. Först ska vi gå på Spelvärdes 10-årsfest. Sen efter det går vi på Solvallas Champions.
Mm, kul. Jag ska också på gala på lördag.
Vilken då?
Jag hoppas ta mig dit i alla fall. Ponytravgalan.
Ja. Mm. Spännande. Ja.
Det gäller att vara rätt galer, David.
Ja, det förstår jag.
Ja. Bra.
Bra. Ha en trevlig kväll, Patrik. Vi håller connection. Tack för att ni lyssnar.
Vi hörs. Tack för att ni lyssnar. Hej.
Hej.